Välkomna till detta avsnitt av Med glimten i örat. Vi har varit på besök på företagssalongen på Elite Stadshotellet Karlstad. Det här är inspelat hösten 2017 och denna gång är det Alpas Recreation som pratar om sorgbearbetning. Varsågoda.
Jag heter Anna-Lena Pettersson och jag vill med mitt företag Alpas Recreation möta människors behov av inre välmående. Och jag jobbar med KBT, kognitiv beteendeterapi, mindfulness, taktil stimulering, sorgbearbetning och även stöd och avlastningssamtal om man så önskar. Och i mitt yrkesliv det har gett mig många möjligheter till att möta människor i kris. Och jag tycker att det är roligt att få hjälpa människor att hitta balans i tillvaron. Och det är därför som jag under de senaste åren har börjat utveckla mitt företag Alpas Recreation. Idag ska vi prata om sorg och sorgbearbetning. Att känna sorg efter en förlust, det är normalt och naturligt. Och samtidigt så saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgarbete. Och osäkerheten kring hur sörjande ska bemötas kan göra att man efter ett tag slutar höra av sig eller undviker att prata om det som har hänt. Om man slutar höra av sig till någon, då kan det upplevas som ytterligare en sorg och leda till att den sörjande isoleras känslomässigt. Sörjande brottas ofta med frågan om vad man ska göra för att kunna få läkning och gå vidare. Det är vanligt att man begraver sorgen inom sig. Man lägger locket på och låtsas som att allt är bra. Men under sorgen så väntar glädjen när brustna hjärtan får möjlighet att läka. I stort sett alla större förändringar kan utlösa sorgereaktioner. För sorg det är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust av något slag. Och sorg är också alla de ofta motstridiga känslor som väcks vid en förändring av ett välkänt livsmönster. Sorgereaktioner kan uppstå i samband med en rad olika förluster och förändringar. Några exempel är dödsfall, när någon i ens närhet dör. Och det kan då även handla faktiskt om förlust av ett husdjur. Det kan vara skilsmässa och separation, både egna och andras. Livsstilsförändringar som till exempel att flytta eller att bli nykter. Kanske omorganisationer på arbetsplatsen eller att bli arbetslös. Sjukdom, kroppsskada, trauma av olika slag, som till exempel att förlora en kroppsdel. Eller förlust av tillit och trygghet. Det kan röra sig om ekonomiska svårigheter, mobbing, fysiska och sexuella kränkningar, konflikter av olika slag. Helt enkelt sorgen över att livet inte blev som man hoppats och önskat sig. Det finns mycket som vi kan uppleva som förlust och känna sorg inför. Man sörjer sin relation till det som har gått förlorat. Och eftersom alla reaktioner och relationer är unika så är all sorg också unik. Och vanliga sorgereaktioner det är en känsla av bedövning, vilket kan bero på att det som har hänt är allt för smärtsamt och omvälvande för att man ska kunna ta in det som har hänt på en gång. Och sörjande tänker mycket på förlusten och kan därför ha svårt att minnas och koncentrera sig. Och en typisk reaktion är att man pendlar snabbt mellan olika känslolägen. Från att ha varit ledsen så kan en sörjande plötsligt känna sig upprymd. Att vara lättstött, irriterad och arg Det är inte ovanligt bland sörjande, även om långt ifrån alla reagerar med ilska. Ena stunden så vill man ha folk i närheten och nästa ögonblick så stöter man bort allt och alla. Sorgen kan också påverka matvanorna. Både att äta för lite och äta för mycket kan vara ett sätt att för stunden dämpa smärtan. Och även sömnen kan påverkas av sorg. Perioder med sömnsvårigheter kan följas av perioder då man istället sover extremt mycket. Det kan handla om fysiska symptom såsom smärta och ångest. Och tankar och känslor kring det som har hänt slukar ofta mycket energi. Och sörjande berättar ofta om en väldig trötthet som inte går att sova bort. Att sakna den ursprungliga energin och livslusten, det kan också upplevas som en förlust. I vår kultur så får vi lära oss mycket om hur vi skaffar oss saker. Som till exempel utbildning, arbete, bostad, vänner, partner och barn. Men vi lär oss förvånansvärt lite om hur vi gör när vi förlorar dem. Det är lätt att skapa myter om sorg. Och det i sin tur motverkar att sorgen läks, eftersom det vilseleder eller distraherar en sörjande. Det vanligaste missuppfattningen och myterna om hur man bör hantera sorg, det är: var inte ledsen. Istället för att tillåta alla känslor utan att värdera dem, så uppfostras vi vanligen till att undertrycka negativa känslor. Omgivningen ser ofta sorgen som ett problem och försöker förändra den sörjandes normala reaktioner, som till exempel att vara ledsen. Ofta uppmuntrar omgivningen en sörjande att vara samlad och stark genom kommentarer som: du måste kämpa och vara stark för barnens skull. Genom att en sörjande inte får uttrycka sina känslor på ett naturligt sätt, så skapas en inre konflikt som hämmar sorgeprocessen. Och myten "tiden läker alla sår" skadar ofta mest, eftersom den leder till att en sörjande passiviseras istället för att aktivt söka läkning. För sorgarbetet, det kräver tid, men det är inte tiden i sig som ger läkning, utan det är vad man fyller tiden med som är det avgörande. Små barn söker gemenskap och närhet när de är ledsna, medan vuxna ofta isolerar sig. Anhöriga får ofta höra att de inte ska störa en sörjande. Och resultatet blir inte allt för sällan att sörjande drar sig undan och isoleras med sin sorg. Kommentarer som: förlorar du en så står det 1000 åter. Det lär oss att ersätta det vi har förlorat. Man kan skaffa sig en ny relation, men man kan inte ersätta den unika relation som man har förlorat, för den behöver sörjas. Rådet om att hålla sig sysselsatt innebär att en sörjande ska aktivera sig för att inte tänka på det som har hänt, vilket uppmuntrar den sörjande att distrahera sig. Och distraktionen, den skjuter för stunden undan sorgen. Men om det används som ett flyktbeteende, så hämmar det på lång sikt sorgearbetet. En anhörigs död, en skilsmässa eller andra större förluster producerar en enorm mängd känslomässig energi. Och vi saknar ofta verktyg för en bestående läkning. Och tvärtom så uppmuntras vi aktivt eller passivt att använda tillfälliga lättnader för att döva den här smärtan. Som till exempel när ett barn slår sig och kommer hem och gråter och föräldern säger: "Var inte ledsen, kom så köper vi en glass." Då lär sig barnet att känslor, det kan hanteras med mat. Det här är några exempel på beteenden som kan ha negativ inverkan på människor i sorg. Mat och socker, för mycket, eller även om man äter för lite. Alkohol, droger och psykofarmaka. Ilska och vredesutbrott. Arbete, träning och andra aktiviteter. Shopping, sex, spel, internet och så vidare. Och gemensamt för alla de här flyktvägarna, det är att de tillfälligt förändrar sinnesstämningen, vilket skapar en illusion av förbättring. Det är de ofullbordade kommunikationerna i relation till människor, djur, saker, platser och aktiviteter som kan leda till en känslomässig smärta. Oförlöst sorg behöver inte handla om stora smärtsamma händelser. För sorgen kan kännas lika smärtsam om det handlar om positiva upplevelser som inte har fått komma till uttryck. I programmet för sorgbearbetning så går man igenom hela relationen för att fullborda alla känslomässiga kommunikationer. Och genom olika övningar så identifieras tankar, känslor och brustna drömmar som den sörjande har kring relationen för att på så vis fullborda kommunikationen. Man använder sig av förlustdiagram, relationsdiagram och läkande faktorer för att så småningom få en sann bild av relationen. Oförlöst sorg, det beror oftast på någonting okommunicerat av känslomässig natur. Och att förlösa sorgen och få bestående läkning, det innebär därför att den sörjande behöver fullborda sin känslomässiga kommunikation. Genom åren då programmet för sorgbearbetning har utvecklats så har tre olika delar av kommunikationsprocessen utkristalliserats. Och de tre delarna bör ingå för att sorgbearbetningen ska upplevas som fullbordad. Man behöver verbalt rikta sin kommunikation till motparten. Och vid sorgbearbetning så ska motparten inte vara fysiskt närvarande. Man behöver uppleva sig hörd av en levande människa. Och man behöver slutföra kommunikationen med ett avsked, ett farväl. Sorgbearbetning är en process. Man får möjlighet att utforska den relation som man sörjer. Och man får hjälp att identifiera tankar och känslor kring det som har inträffat. Och man får tillfälle att formulera det som inte blivit sagt. Och man skriver i det här ett så kallat fullbordansbrev, vilket riktar sig till motparten och läses upp för en annan person. Och i fullbordansbrevet så tar man avsked till smärtan och allt det som har varit ofullständigt. Utöver märkbart positiva effekter på de vanliga sorgereaktionerna som till exempel nedstämdhet, energiförlust och koncentrationssvårigheter så leder sorgbearbetningen vanligtvis till ett antal konkreta resultat. Man får hjälp att acceptera och försonas med den förlust som man har varit med om. För förlåtelse innebär att ge upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag. Och det handlar om ett accepterande av det som har skett, vilket ger frid i sinnet. Och metoden hjälper en sörjande att arbeta sig igenom sorgens smärta, vilket leder till en känslomässig läkning. Och man får då en ny känslomässig relation till det som har inträffat, baserat på kärlek och tacksamhet. Vilket gör det möjligt att släppa taget och gå vidare i livet.
Här kommer en fråga från publiken, men den hörs dåligt, så jag går in och ställer frågan ungefär så som den var. Du säger att det verbalt ska rikta sig till motpart, men motpart behöver inte närvara. Vad menas med detta?
Det innebär att det här är så specifikt och bra att när man gör sorgbearbetning med en som är avliden, då skriver man det här fullbordansbrevet och det läser man för någon annan. Och går man i kurs hos mig så läser man det för mig. Man kan alltså göra sorgbearbetning både på relationer med människor som inte längre lever och människor som är i livet, till exempel vid separationer och så. Det är därför man säger att när man läser upp fullbordansbrevet, det gör man för någon annan, inte för den det rör sig om. Så fungerar det. När den sörjande efter sorgbearbetningen får tillgång till sina minnen igen, utan att de då blir smärtsamma för man har jobbat med dem, då återvänder i många fall den ursprungliga energin och livslusten. Och det centrala i mötet med sörjande, det är att behandla sorg som en naturlig känslomässig reaktion. Och ett sätt att möta sörjande, det kan vara att man frågar: vad är det som har hänt? Eller: du, jag har hört vad som har hänt. Och därefter så kan man vara tyst och låta den sörjande prata. Vi brukar säga att man kan vara ett hjärta med öron men utan mun. Att vara tyst och låta den andra prata. Och när den sörjande har berättat klart, då kan du erbjuda en kram. Och när den känslomässiga isoleringen då har brutits på det här sättet, så öppnas möjligheten att slussa vidare den sörjande till att påbörja sin sorgbearbetning. Och då är det så att jag erbjuder sorgbearbetningskurser, antingen privat eller enskilt då, 8 veckor eller i grupp 12 veckor. Och ni som är intresserade av att veta mer då, ni kan få komma ner till min utställningsmonter så kan vi prata lite mer. Och ni kan också ringa mig eller mejla mig. Och så har jag kursmaterial med mig också. Och så här ser själva kursboken ut som man använder. Och det här är en sammanfattning av det hela. Den har jag till försäljning där nere, 20 kronor. Och det är lite rikare innehåll än det jag har sagt nu, men det är ungefär samma. Ja, och sen har jag också informationsblad som ni har fått om sorgbearbetningskursen. Och gå gärna in och kika på min hemsida www.alpas.se. Där står andra tjänster som jag erbjuder för återhämtningen i olika former då. KBT, mindfulness, taktil stimulering, sorgbearbetning som jag nämnde förut och i början. Jag vill säga tack för att ni tog er tid att lyssna. Kom och hälsa på mig i montern sen. Jättevälkomna.